Vänta inte. Det vill det alla säger som har varit i dödens väntrum. Vänta inte.
Klarsynthet och insikt.
Mm.
Kärlek bor bredvid döden i bästa fall och djupa livsinsikter.
Mm. Svårt sjuka människor som kommer in på akutmottagningen där man inte har pratat med varken med patienten eller med de anhöriga. Då tror jag att de människorna får inte den dödsupplevelsen som de skulle kunna ha fått om man hade pratat om det tidigare.
Kanske om man har varit på en begravning så kan man känna igen sig i det att det var något som hände i det där rummet. När alla känslor är på helspänn så händer det ju någonting väldigt vackert också. Och det är det som är det märkliga.
Jag tycker också att om man tänker på döden, då blir döden som en spegel eller ett par glasögon. Att det sätter våra problem i ett perspektiv som jag tycker är tacksamt.
Hej och varmt välkomna till Hälsorevolutionen, podden som utforskar det spännande hälsolandskapet och brinner för att du ska känna dig ljusare och gladare. Carina Lundstedt heter jag, förläggare och producent. Prenumerera jättegärna på oss, till exempel på Acast. Då kan vi spridas och växa och podda länge, länge.
Ja, och jag heter Maria Borelius, vetenskapsjournalist och författare. Och idag tänkte vi gräva ner oss i en ny bok om hur man hanterar döden för bästa möjliga liv fram till döden och att lämna det ljusa och det hela efter sig. Döden har ju varit väldigt närvarande och levande nu med covid, och för dig Carina har det här förstås en egen klangbotten just nu.
Ja, så är det ju. Det är ungefär 4 månader sedan nu, i alla fall när det här spelas in, sedan min man gick bort den 16 juni. Så jag befinner ju mig fortfarande i en sorgeprocess och navigerar i den. Det är olika dagar hur jag mår, och för det mesta är jag väldigt, väldigt tacksam för det, så mår jag och mina barn bra. Och det har ju inte gått så lång tid, så det är fortfarande svårt att prata om, men jag tycker att den här boken känns så viktig, och jag tycker att det här samtalet vi ska få höra idag känns så viktigt. Och det jag har lärt mig så här långt i alla fall, och som många säger till mig, det är ju att livet och döden ligger väldigt nära varandra. Kanske om man har varit på en begravning så kan man känna igen sig i det, att det var något som hände i det där rummet. Att alla var väldigt närvarande. Och det sades förhoppningsvis fina saker om den som hade gått bort. Och luften var extra klar och alla var vackra. Mm. Fastän det var denna sorgens dag. När alla känslor är på helspänn så händer det ju någonting väldigt vackert också. Mm. Och det är det som är det märkliga. Jag tror att om man har varit med om någonting i det här värsta, jobbigaste sorgelandskapet, dödens landskap, så vet man hur skört livet är. Och då, man får inte tid med skitsnack på samma sätt. Eller spela massa spel. Och sen är det ju väldigt synd om det är så att någon måste bli dödligt sjuk för att man ska fatta det. Så att det är väl egentligen, ja, det som du som lyssnar har ju säkert läst någon bok eller sett någon film när någon ligger för döden och plötsligt tänker, gud, jag jobbade för mycket, eller jag träffade inte mina barn, eller jag borde gjort si, eller jag borde gjort så. Och då, alla påminner ju just om det där, att ja, men snälla, vänta inte med tills du ligger för döden med att summera det här och tänka, vad var det viktiga i livet? Gud vad jag pratar länge nu, känner jag. Men
det är den här, jag tror att du har lärt mig det uttrycket, att det finns en klarsynthet.
Ja, nej, men någon slags liksom klarsynthet som ju faktiskt uppstår vid ett begravningskaffe eller en begravningslunch, tycker jag i alla fall har upplevt detta. Ja, vad vill vi egentligen? Vi måste hitta sätt att connecta med oss själva och med våra nära och kära. Mm. Inte bara rusa på och rusa förbi varandra. För då plötsligt, pang, boom, så är någon sjuk och sen dör någon. Därför att ja, vi ska alla dö, vi vet inte när.
Mm.
Och de flesta blir inte 100. Men vi lever som att vi tror att vi alla ska vara toppfriska
många, som att döden är ett nederlag.
Ja, och många är jätterädda för till exempel corona. Och det är klart, det är en fruktansvärd sjukdom, men det är en av många.
Ja, och det får inte äta liv innan man är död.
Det får inte äta liv, det får inte öka den psykiska ohälsan så som det har gjort. Mm. Det har vi reflekterat kring här i podden. Och, men jag vet att vi pratar för lite om döden, vi är rädda för
den.
Ja,
och den är inte närvarande heller.
Nej, den är inte närvarande på ett naturligt sätt i vårt samhälle.
Och den finns liksom inte, jag tänker, jag har ju varit med två nära släktingar när de har dött. Och jag har haft två nära vänner som har dött. Och jag har haft andra nära släktingar som har dött. Så att, och suttit mycket vak hos döende människor själv. Mm. När jag varit sjukvårdsbiträde, jobbade extra som det. Och en sak som jag slog mig när jag jobbade mycket i Indien. Det var, eftersom där finns inte så utvecklad sjukvård och så. Och jag jobbade ju bland mycket, mycket fattiga människor. Och jag kom ihåg just, jag kom hem till vävarna i vävardistriktet i Kanchipuram. Mm. Ja, i Tamil Nadu, nere i sydöstra Indien. Och det är stora områden med silkevävare som, alltså hemmen består egentligen bara med en enda stor, kanske 8 meter lång vävstol. Och där låg barn och lekte under vävstolen. Och döende människor.
Wow.
Och barnen låg och lekte bredvid de döende. Och det var livet.
Mm, mm.
Och någon satt och jobbade under tiden.
Ja, livet och döden parallellt.
Livet och döden och allting. Och jag var väldigt upprörd. Nej, men här ligger ju en döende människa. Men då måste ju, jag hade kom ju med gör mina något. Västerländska ögon. Mm. Gör något!
Mm.
Det lärde mig mycket. Att det fick pågå.
Mm.
Och jag minns en mycket nära vän som dog för ett antal år sedan. Och jag kom ihåg just, hon hade en ganska ung dotter, hur hennes dotter låg i sängen bredvid henne och gjorde läxorna. Mm. När mamman hade mycket kort tid kvar att leva.
Mm.
Så det finns mycket liv kring döden. Mm. Och så finns det mycket kärlek kring
kommer
döden.
Kommer det blåljus ute på gatan?
Kommer det blåljus på gatan? Men det finns mycket kärlek kring döden.
Ja.
Alltså så mycket.
Ja, men det,
har du
det,
känt det?
Ja, oh ja. Alltså de stunder vi delade på sjukhuset när det bara var några dagar. Ja. Kvar för Anders att leva. Han kom sen till hospice där jag just upplevde det här som du beskriver. I ett annat rum när jag gick och hämtade kaffe så såg jag en mamma som verkade ha cancer. Hon hade någon typ av chalett runt huvudet och hennes tonårsbarn fanns där i rummet och satt och gjorde läxor. Det var vardag på hospice. Hon hade kommit dit betydligt tidigare, ja, i ett tidigare skede än vad Anders gjorde. Och de dygnen vi fick där på slutet när jag låg bredvid Anders och hörde hans andetag. Det var ju på samma gång det mest fruktansvärda jag har upplevt och något av det vackraste.
Mm.
Att höra en människa andas och sen vet jag inte, ska han sluta andas snart? Och att där någonstans släppa kontrollen över det. Det fanns ingen erfaren läkare eller sjuksköterska på detta Ersta hospice som är ett av de mest fina ställen som finns. Det fanns ingen som kunde säga när Anders skulle sluta andas.
Mm.
För det vet man inte. Kanske ungefär precis som att man inte vet exakt när ett barn ska födas. Mm. Vi vill ha kontroll, vi vill veta exakt vilken tidpunkt ska allting ske.
Mm.
Men vi vet inte exakt när vi ska födas eller när vi ska dö. Och detta är ju någonting vi måste omfamna, tror jag. Vi vill ha kontroll, vi vill mäta, vi vill veta precis allt. Och det är ju bra på många sätt med den kunskap som tekniken ger oss. Men vi behöver använda de instrument vi har med att lyssna till oss själva. Hur kan vi må bra? Hur kan vi connecta med våra nära och kära när vi lever? Hur kan vi inte skjuta upp den här drömmen vi har för att vi tror att det ska bli bättre när vi är 66 eller 67 eller vad vet jag, att det ska bli, att vi ska ha lite mer pengar på kontot eller någonting. Alltså, ja, vänta inte. Det vill det alla säger som har varit i dödens väntrum. Vänta inte. Gör så mycket du kan nu utan att såklart ta sms-lån eller något annat dumt, utan förverkliga de drömmar som du ändå kanske har inom räckhåll.
Mm.
Det finns ingen bättre tid att göra det än nu.
Mm. Jag tänker på när du säger det här, klarsynthet och insikt.
Mm.
Insikt bor, kärlek bor bredvid döden i bästa fall. Och insikt bor också djupa livsinsikter.
Mm. Ja, Anders blev ju bara 51 år och det är ju alldeles, alldeles för kort. Och samtidigt så har jag tänkt ganska mycket på och håller på att tänka ganska mycket på vad är tiden? Vad är liksom ett långt liv och vad är ett kort liv? Det där är ju så mycket beroende på vad man har upplevt och hur människa mår. Ja, jag får återkomma till det här, men jag menar det är ju kanske inte meningen med livet för alla att bli 102. Och med det sagt så klart ville vi att Anders skulle ha levt mycket, mycket, mycket längre. Men det finns någon slags liksom måttstock på vad ett liv är på en rad olika sätt som är, ja, det är så mycket vi inte förstår som är liksom bortom vår horisont.
Mm.
Och Anders var väldigt ärlig med det på slutet, att han hade levt ett väldigt, väldigt bra liv, det bästa livet, sa han. Så att jag fick frid, och därför så går det bra att prata om det här just nu. Så det är väl det, att försöka söka, hitta din inre frid när du är så frisk som möjligt för att utforska de här verktygen. Och det vet jag att du är ju jättebra på, Maria.
Ja, men den inre rikedomen som finns i oss alla. Ja. Att våga se hur vackert det kan vara inne i oss alla.
Ja.
Och låta. Och det kände man på hans begravning, tycker jag, Anders begravning. Mm. Så rikt liv som har funnits i honom.
Mm.
Vi ska ta och lyssna lite mera med vår gäst som är på väg hit till studion.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome. Färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter. Eller hur, Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin. Och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sun Emulsion.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder två solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sun Emulsion SPF 50+, och så den senaste nyheten Sun Emulsion SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinoms senaste nyhet, Sun Emulsion Solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinoms solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30 så kan du gå in på Skinoms hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinoms solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinom.com och beställ den nya generationen solskydd.
Vi är glada för att ha ett betalt samarbete med Husk Mage i balans. Är du en av alla som upplever att du har en stökig mage ibland? Det finns mycket som man kan göra för att stötta sin maghälsa och ett sätt är att se till att få i sig mer fibrer. Eller hur, Maria?
Ja, Husk är ett kosttillskott som är gjort av psylliumfröskal och de har ett högt innehåll av fibrer, bidrar till normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion, både vid lös och hård mage. Och många av oss får i sig för lite fibrer och förutom att se över sin kost så kan man komplettera kosten med ett fiberrikt tillskott som till exempel Husk Mage i balans.
Husk Mage i balans finns i tre varianter. Husk Mage i balans Classic, Husk Mage i balans mjölksyra bakterier och så nyheten Husk Mage i balans jordgubb. Husk Mage i balans jordgubb innehåller psylliumfröskal och krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Ja, Husk Mage i balans innehåller psylliumfröskal som bildar en gel i tarmen och binder vatten. Psylliumfröskal suger upp minst 40 gånger sin egen vikt och förvandlas till en geléaktig massa som ger mage och tarm något att jobba med. Och genom att avföringen får ökad volym så blir den mjukare om man är hård i magen. Är man lös i magen gör gelen att avföringen blir fastare och därför upplever många att Husk Mage i balans kan lindra besvär med både lös och hård mage.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö över det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, blanda ner i smoothies eller juice eller vatten. Och kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad kost och en hälsosam livsstil. Husk Mage i balans finns att köpa på apotek. Läs gärna mer på www.maghälsa.se.
Hej, nu vill vi välkomna dig, Jakob Ratz-Endler. Välkommen till poddstudion.
Tack så mycket, roligt att vara här.
Ja. Du är narkosläkare och har skrivit en oerhört fördjupande, tankeväckande och bitvis av bok som griper tagen, Mage, hjärta, hjärna, som handlar om döden. Hantera döden, en handbok. Varför har du skrivit den?
Jag är ju narkos- och intensivvårdsläkare och det gör att jag träffar svårt sjuka patienter. Antingen sådana som har varit svårt sjuka länge eller patienter som drabbats av någonting plötsligt. Och det som har slagit mig när jag har arbetat, det är hur många som inte är förberedda på döden överhuvudtaget. Man har inte tänkt igenom den själv och man har inte pratat med sina anhöriga heller. Det är som att man tänker inte att döden ska drabba en. Man pratar om ett om jag dör istället för ett när jag dör.
Mm. Döden ses ungefär som ett nederlag snarare som en del av livet. Är det lite så du tänker?
Ja, jag tror, och framförallt inom sjukvården tror jag också att vi ser på döden på det viset. Att det är någonting som vi kan undvika, att vi kan bota patienter. Och vi kan ju bota patienter men vi kan ju inte förhindra döden utan någon gång så kommer vi dö av någonting.
Mm. Vi pratade lite Carina och jag innan här om hur vi ser på döden idag i väst. Jag berättade för Carina att jag har varit i Indien och sett just hur fattigare familjer har sina döende personer liggande hemma hos sig, liksom på golvet. Kanske som det såg ut i Sverige förr i världen. Där det fanns och det var barn som lekte omkring. Alltså det var en del av livsförloppet. Men idag har vi ju stoppat undan döden på ett annat sätt. Vad har det här gjort med vårt sätt att se på döden?
Från att ha varit en privat angelägenhet tidigare som skedde inom familjen, så har det blivit någonting som hamnat på en institution istället. De flesta människor i Sverige dör ju nu på antingen ett sjukhus eller på ett äldreboende eller någon form av institution. Och färre dör i hemmet än vad man gjorde tidigare. Så det är en förändring som har skett. Samtidigt har också skett en förändring där döden har blivit någonting som anhör mer av familjen. Alltså tidigare så var det ganska vanligt att när någon var döende att vänner och bekanta kom och tog farväl, och även när någon hade avlidit att man kom och sa adjö till liket. Då man hade visning av liket och man gjorde avmålningar och man gjorde fotograferingar av den döda kroppen och idag känns det för många som att det skulle kännas ganska konstigt att gå hem till sin grannes och titta på en död kropp där. Vi har förändrat vårt förhållningssätt till döden överhuvudtaget.
Vet du att när min pappa dog så tog vi faktiskt hem honom och gjorde så där. Jag bara fick en känsla i magen att vi skulle göra det. Och så ringde jag runt till alla hans vänner och släktingar och så fick de välja om de ville komma upp på övervåningen där han låg, på det som mina barn döpte till powerplatsen. Det var där han hade legat. Eller om man ville vara där nere och bara ta en kaffe. Men det är, vad tänker du om du hör om en sån sak? Är det galna människor eller?
Nej, jag tycker inte alls det är galet, utan jag tycker tvärtom att det är väldigt fint och också att man ger människor en valmöjlighet att hur de vill sörja och hur de vill ta farväl av sina nära och kära. Mm. Min förra bok handlade om hjärtinfarkter, och där är det ganska enkelt att ge råd kring hur man ska förhålla sig till hjärtinfarkter, hur man ska leva efteråt och hur man ska göra för att minska risken för att drabbas av en hjärtinfarkt. Alltså man ska tänka på att inte äta för mycket socker och man ska motionera och inte röka. Men vårt förhållningssätt till döden är ju helt annorlunda. Där finns det ju inte rätt och fel på samma sätt, utan man får utgå från det som känns rätt för en själv och för ens nära och kära.
Du berättar i din bok om din släkt. Både din mormor och din farmor är polska judinnor. Det judiska finns starkt i ditt familjearv, och det är ju en kultur som har, genom att judarna har varit förföljda och varit på flykt, utvecklat väldigt starka, tydliga ritualer, både för religion men också kring döden. Och jag vet, min man åkte till USA och var med en judisk vän som dog och var med och begravde honom verkligen och bar hans kista, och så han var oerhört gripen av det. Hur har det påverkat dig, liksom den här inblicken i den judiska kulturens starka känsla för de olika stegen och att kroppen ska vara i marken inom tre dygn, och ja, det här med man sitter skiva, alltså man sitter och liksom ruvar hemma hos familjen, och vad har du med dig därifrån?
Jag är inte en praktiserande jude, jag lever inte ett religiöst liv utan är sekulär. Och de flesta religioner har ju ritualer kring döden och döende, och det tror jag är någonting som vi saknar i vårt moderna samhälle, att när vi drabbas av döden, då har vi inte den här regelboken som fanns tidigare, att man just vet hur man ska bära sig åt, utan hela ens värld kanske har splittrats och man befinner sig i en stor sorg, och så ska man då dessutom försöka hitta en väg framåt i detta och veta, och det tror jag många känner sig väldigt vilsna under och rädda inför när de hamnar i den situationen. Så att där tror jag att religionen är ett stort stöd för människor. Dels de som tror på någonting, kanske tror på ett liv efter detta. Men också att man har ett rent stöd i praktiska ritualer och en församling runt omkring en som kan stödja. I judendomen finns det ju en sån sed just där, att eftersom att kroppen ska i jorden inom 3 dagar, att döden får företräde, så att när någon dör, då sätts allting annat i livet på paus. Vilket jag kan tycka är något fint i det. Att allting annat som vi planerar i livet får vänta. Utan då, när döden kommer, då är det det som är det viktigaste som händer. Och det kan jag sakna i dagens samhälle, att vi har döden i periferin någonstans. Döden är någonting som vi gömmer undan, och många andra saker lyfts fram och får företräde istället. Mm. Under pandemin till exempel, under förra året, så matades ju hela tiden dagligen med dödssiffror, och vad jag tyckte kanske var ett väldigt stort problem under pandemin, det var dels att människor dog naturligtvis, men också hur människor dog. Mm. Att pandemin tog livet och döden ifrån människor. Att från att ha varit någonting där människor fick vara med sina nära och kära i döden, så fick nu människor dö ensamma istället. Och det har varit väldigt svårt, tror jag, för många.
Väldigt klokt sagt. Jag satt på ett hotell i Stockholm, en frukost, för precis innan pandemin. Så satt jag åt frukost bredvid en kvinna som såg, ja, sådär tidigt på morgonen. Håret stod på ända och hon nästan satt i mysdräkten på det här ganska trevliga hotellet. Och jag tänkte, ja, liksom, har hon inte ens kammat sig? Och så började vi prata lite med varandra. Väldigt, väldigt trevlig kvinna. Och hon var judinna och skulle på en begravning. Och då var det någon som hade dött dagen innan. Och då kammar man sig inte ens, utan man liksom bara beger sig från där man är. Och vi tillåter oss att komma som vi är på begravningen. Vi behöver inte vara fina, vi behöver inte vara uppklädda. Vi kommer nakna i vår sorg. Det var en spännande tanke apropå att döden får ta företräde och att alla samlas som man är. Vad tänker du om det?
Ja, det finns ju en sån sed i den judendomen att man ska begravas i en vit särk. För att i döden så ska vi alla vara lika inför döden. Och också då det som du säger då, att vi är... Att det får ett företräde, den här döden, att människor samlas och släpper det de har för händerna. Och kanske också att vi blir varse om vad som är viktigt i livet.
Mm. Ja, det blev en symbol för mig, ett annorlunda sätt att se, lärorikt. Du, att skriva en bok om döden är liksom som att skriva en bok om livet, tänkte jag när jag läste den. För det är ett så stort ämne, det är allt från det medicinska till det känslomässiga, till relationerna, till liksom praktiska grejer som händer. Var det lätt att lägga upp den här boken, eller hur tänkte du? För det är ju som ett stort moln.
Ja, och jag är tyvärr en ganska ostrukturerad person. Och där har bokens redaktör Linnea von Zweigbergk gjort ett fantastiskt arbete med att ta dem pusselbitar som jag har skrivit och redigerat dem och lagt ihop dem så att det blir en sammanhängande bild av det.
Mm. Sen, jag jobbar också med Linnea. Hej Linnea, vi tycker jättemycket om dig.
Sen har jag, eftersom att jag jobbar på sjukhus, så träffar jag ju patienter hela tiden, och där har skrivandet, tycker jag, gjort mitt jobb mer intressant, för att jag frågar mina patienter mer än vad jag gjorde tidigare, så att jag lyssnar efter berättelser på ett sätt som jag inte gjorde innan jag började skriva. Mm.
Du, en sån här bok, jag tänkte på det när jag tog upp den, eftersom jag, som alla i min ålder, har varit med om också förlora anhöriga och nära vänner. Och jag menar, det är ett ämne som man tycker både är otroligt stort, otroligt viktigt, men också liksom lite tar emot. När ska man läsa den här boken egentligen?
Jag tycker nog att det ska man läsa när man känner för den. Mm. men jag har nog tänkt på när jag har skrivit den. Det är kanske inte för människor som befinner sig i en akut sorgreaktion, utan för människor när de är sådär, mitt i livet kanske. När man funderar lite på sin egen dödlighet och kanske på sina föräldrars och generationen före en själv. Att det blir lättare att prata och fundera på döden när man inte har den direkt hängande över sig. Mm. Och då blir det lite som ett tankeexperiment då, att man kan, när det inte är så smärtsamt eller så nära en, dels löser man kanske en del praktiska frågor för en själv, och så har man övat sig lite och ha samtalet. Så när man sen hamnar i den livssituationen, då har man lite övningar för det. Mm. Och kanske man har dels funderat igenom själv, och också man har pratat med sina anhöriga om det här. Och det är också någonting som jag tror kan ändras under livet, att nu har jag ett visst förhållningssätt till livet och döden, och om jag blir 80 år gammal, då kanske jag kommer ha en annorlunda syn på livet och på döden. Mm. Och då kan jag ha det samtalet igen.
Mm. Så det är levande materia liksom det här?
Ja, absolut. Mm. Det tycker jag.
Jag hade en väldigt nära vän som till slut dog i metastaserande bröstcancer. Och när vi omkring henne försökte prata med henne om hennes eventuella död och så vidare, så tyckte hon att prata om den var att ge upp. Att säga att det här kommer gå åt helvete. Vad ska man göra då omkring en människa? Ska man pusha det hela? Ska man låta den människan som äger sjukdomen eller styra? Eller vad är det goda förhållningssättet?
Och det är en jättesvår fråga, och det är någonting som jag tror vänner och anhöriga och sjukvårdspersonal brottas med. Och den sjuka måste få styra, tycker jag. Och att den sjuka måste också få portionera ut sin sorg och sina tankar kring det här i de portionerna som de kan hantera. Om man precis har fått ett besked om att man har en obotlig sjukdom, då kanske man inte är redo för att diskutera förväntad överlevnad eller hur man vill att den sista tiden ska vara. Däremot så tycker jag att det är ett samtal som man i alla fall inom sjukvården bör bjuda in till. Att man ska öppna upp för det samtalet, så att det inte blir en sån sak som aldrig pratas igenom. För det händer lite då och då att vi har svårt sjuka människor som kommer in på akutmottagningen där man inte har pratat med varken med patienten eller med de anhöriga och sagt att det här ser vi ett troligt slut inom dagar eller veckor. Och då tror jag att de människorna får inte den dödsupplevelsen, och deras anhöriga får inte den dödsupplevelsen som de skulle kunna fått om man hade pratat om det tidigare.
Så det är, om jag förstår din tanke i boken, att genom att lägga lite tid på det här, gärna i förväg och gärna innan man är i akut situation, så kan man vinna en mer ljus dödsupplevelse för de anhöriga och för den som är döende. Är det så du tänker?
Så tror jag.
Mm. Nu vill Carina ställa en fråga.
Nej, men jag bara känner igen mig när du beskriver hur din väninna reagerade. Mm. Att det var väldigt likt för Anders. Att det gällde att fokusera hela tiden på det. Nästa behandling, nästa möjlighet att inte ge upp. Och det var ju naturligtvis väldigt livsgivande för oss runt omkring. Men många tänker så här, ja men han var sjuk i 3 år. Ni hade väl lång tid på att förbereda er för att han skulle dö. Men så är det ju inte. För att man hoppas ju hela tiden att det ska gå bra. Mm. Så jag tror att det är jättesvårt att hitta det där tillfället. Så att det var först sista månaden när vi mer visste vart det barkade som jag tog initiativ och sa att jag vill jättegärna prata om de här praktiska sakerna. Men för att inte göra fel. Liksom. Mm. Och sen så också kan det ju vara bra att skriva, tänkte jag säga. Att den som, det är inte alltid att prata är det bästa, utan att man kan säga, kan inte du bara skriva ner vad som är viktigt? Och det gjorde Anders kring en hel del, och det har varit till väldigt stor hjälp.
Hade du glädje av det?
Verkligen, ja, verkligen. Svårt att läsa, men jag är väldigt tacksam för det.
Ja, det blir ett stöd sen.
Ja, oerhört stöd, och i dialog med resten av familjen och sådär.
Mm. Känner du igen det, Jakob?
Ja, och jag, även om jag då är helt frisk, har skrivit ett sånt dokument som jag har gjort.
Vad står det där då?
Till min fru. Och då har jag skrivit, jag har lagt upp det som en årsplan. Och då har jag kallat det för året utan Jakob. Och då har jag tänkt att det första året utan mig, det kommer bli ett jobbigt år för min familj. Och då har jag skrivit det som ett väldigt praktiskt dokument, att i januari då gör jag det här i huset, och på våren då ska det här göras, och lite kontaktnummer.
Så trädgårdsarbete liksom,
ja,
sådana
alltså grejer. Det är väldigt praktiskt. Så här sätter man på vattnet i sommarstugan. Mm. Här tömmer jag vid komposten. Alltså väldigt, väldigt praktiska saker som finns där. Och när jag skriver det dokumentet, det är ju sorgligt att skriva det dokumentet å ena sidan. Å andra sidan så finns det också väldigt mycket glädje och kärlek i det dokumentet. När jag tänker på hur mycket som jag har att vara glad och vara tacksam för i livet. Det här är på något vis, vad ska jag säga, essensen i mitt liv hamnar i det här dokumentet. Och det gör också att jag får perspektiv till min vardag och det som irriterar mig i vanliga fall i livet. Det finns ju människor som är oerhört tacksamma för att varje morgon de vaknar och de ser solen gå upp. Och jag tillhör inte den lyckliga skaran, utan jag kan reta mig på små saker och vara fåfäng och ha massa andra bekymmer i livet. Men efter att ha suttit med det här dokumentet eller tänkt på det här dokumentet, då för det mig tillbaka till vad som är viktigt i livet. Mm. Och det tycker jag också, att om man tänker på döden, då blir döden som en spegel eller ett par glasögon, att det sätter våra problem i ett perspektiv som jag tycker är tacksamt. Mm.
Du, när vi ska prata om vår egen död, vad är det människor är mest rädda för? Det skriver de i boken.
Ja, en del människor är rädda för att dö och andra människor är rädda för att vara döda. Alltså vad som händer senare. Och jag har i boken inte fokuserat så mycket på det senare av dem, för att det vet jag ingenting om, vad som kommer efter detta och om det kommer någonting alls efter det. Däremot själva döendet, det vet vi en del om. Och den vanligaste frågan jag får, det är om det kommer göra ont att dö. Det är det de flesta människor som frågar mig om det. Och vad vi vet av nära döden-upplevelse för en, så är det väldigt sällan som folk beskriver det som en smärtsam upplevelse. Utan det finns ganska samstämmiga bilder av en upplevelse av värme och lugn och kärlek har folk beskrivit det som. Mm. Och jag tror också att många har en föråldrad bild av döden och döendet. Att man har en bild av att människor dör i stora plågor, och så är det ju väldigt sällan. Utan döden är ju nu ett gradvis döende för de flesta av oss. Mm. Och då blir det, men lite som du beskriver, att det är en, ja, men som en berg- och dalbana. Man drabbas av en allvarlig sjukdom och sen så sätts en behandling in, och så kanske sjukdomen backar lite och sen så kommer det ett bakslag och så hamnar man lite längre ner i berg- och dalbanan. Och det här är en process som kan pågå månader, år och för vissa i decennier. Att cancer till exempel har blivit en sjukdom som för många är nästan som en kronisk sjukdom som man lever med under lång tid. Men till slut så dör vi ju av någonting.
Mm. Och där är ju ett yrke som ditt oerhört viktigt. Och jag tänker på smärtlindringen. Det är ju, hävdar jag, liksom kanske den största landvinningen inom medicinen. Om man är rädd själv för en smärtsam död, vad ska man tänka på när det gäller smärtlindring? Och på samma sak kring ens anhöriga, vad är viktigt för att mobilisera upp sådana som du på banan och få bästa möjliga hjälp?
Ja, det man ska göra, det är om man då är allvarligt sjuk och har en död som är nära förestående, det är att man ska bli remitterad till en palliativ enhet eller till någonting som heter ASIH, avancerad sjukvård i hemmet. Och där finns ju också den här tanken att man på något sätt ger upp och accepterar att man...
Färdigbehandlad helt enkelt, ja.
Precis, och så är det ju inte, utan man ändrar fokus från att försöka bota sjukdomen till att försöka maximera livskvaliteten under den tiden som man har kvar. Mm. Och det är inte så att patienter som remitteras till hospice, att de har kortare överlevnad än andra patienter, utan man kan fortsätta med den behandlingen som man har haft tidigare. Och bara för ibland opererar vi patienter i palliativt syfte, vi gör nervblockader i palliativt syfte. För några veckor sedan så tog jag ner en patient i intensivvården och så intensivvårdade vi hen i palliativt syfte för att de mådde dåligt, och så med ganska enkla medel så kunde vi få henne att må mycket bättre, gå tillbaka till sin avdelning och sen dö inom 2 dygn med sina anhöriga där, lugnt och stillsamt.
Mm. Mm. Så att se till att man själv eller den anhöriga finns inom ett sammanhang. Du pratar om avancerad sjukvård i hemmet eller palliativt. Där det finns, har jag själv sett, väldigt stor smärtkompetens. Just, det är inte bara smärta utan även ångesten som är följeslagaren. Och det lärde jag mig just av en kusin som har jobbat med palliativ vård. Man ska inte behöva ha ont, man ska inte behöva ha ångest. De två, kan man säga att läkekonsten kan lova de två grejerna idag?
Nej, det kan man inte göra. Man kan inte lova att någon inte kommer ha ont och inte ha ångest när de dör. Precis som vi inte kan lova att de inte kommer ha ont eller ha ångest i livet. Mm. Och jag får ibland frågan vad som är en bra död. Och då brukar jag svara att ungefär vad är ett bra liv? Att det är väldigt olika för olika personer. Men för nästan alla människor så kan man ordna så att både smärtan och ångesten blir hanterbara. Och då kanske det blir så att människor kan styra det här själva. Att man kan säga så att jag tar smärtlindring nu under dagen och så, sen tar jag lite mindre smärtlindring på kvällen, för då accepterar jag att ha lite mer ont, men jag vill vara klar i huvudet, för att då kommer mina barn på besök och då vill jag inte vara trött eller påverkad av mediciner.
Mm. Så man kan, genom att ökad kunskap om det här, så kan man också, vad ska vi säga, maximera sin livskänsla nära döden. Och det är ett väldigt fint budskap som finns här i din bok. En viktig sak tycker jag också är det här begreppet färdigbehandlad. Du pratar ju om det i boken. När är man färdigbehandlad? Det här är ju det sista som överger människan i hoppet. Vi vill inte ge upp hoppet. Vi vill söka efter nästa möjlighet. Men varje ny möjlighet till slut kostar ju väldigt mycket smärta och lidande ofta. Vad säger du om den balansen liksom? Finns det ett svar på den eller individuellt? Eller vad tänker du om det?
Nej, det finns inte ett svar på den. Och jag tror också att det har väldigt mycket att göra med i vilken livssituation som man befinner sig i. Att om jag nu som 46-åring skulle drabbas av en allvarlig sjukdom, då skulle jag försöka ta varje halmstrå som gavs. Om någon sa att du har en 2-procentig chans för överlevnad med den här behandlingen, då skulle jag ta den. Mm. Om jag var 96 år gammal så skulle jag inte ta den, för att det lidandet som ofta är förknippat med det, då skulle jag antagligen välja en palliativ behandling istället. Så att jag tror det är någonting som man måste diskutera på ett individuellt plan. Men palliativ behandling har nästan sett som ett självsord, att som om högsta vinsten har varit att man ska få dö på en intensivvårdsavdelning, och där maximalt med resurser har lagts på patienten. Och intensivvården är kanske det sämsta stället för någon att dö på, och man har även sett i studier att de anhöriga till de som dör på intensivvården mår sämre efteråt än de som har haft ett mer förberedd och lugnare dödsförlopp.
Och vems fel är det att det har blivit så, tror du?
Jag tror att det är ett kombinerat fel, eller kanske inte bara tala om
fel är det dumt, men varför har det blivit så?
Jag tror att det har funnits både en ovilja för patienter att prata om det här, och man har inte tänkt igenom det, man har inte pratat med de anhöriga och man har inte förmedlat till sjukvården, och sjukvården har också varit rädd. Läkare och sjuksköterskor och undersköterskor är precis som alla andra också rädda för döden, och vi vill förmedla positiva besked. Mm. Och det är ett motstånd, och för många av oss kan det kännas som ett nederlag när vi säger att du kommer inte överleva det här vårdtillfället eller den här sjukdomen, och jag tycker att vi ska prata om hur du vill att ditt liv ska sluta.
Mm. Och man blir hjälte av att rädda liv, kanske också som läkare.
Absolut. Det är ju en fantastisk känsla att få vara med om det när någon kommer in och är svårt sjuk, och så kan vi vända det förloppet och sen se den människan och deras anhöriga i ögonen. Det är en fantastisk känsla. Mm.
Så nära Gud som man kan komma på jorden kanske.
Det är en väldigt fin känsla, men det är också en väldigt fin känsla när man får vara med om när någon dör lugnt och stilla med sina nära och kära och veta att jag har kunnat hjälpa den här människan att få den här upplevelsen och deras anhöriga. Det är också värt väldigt mycket och en väldigt fin känsla att få.
Jag måste bara, eller måste jag inte, men jag får ju massa tankar. Jag känner igen mycket kring just det här, att det är, vad ska vi säga, intensivvården och sista halmstrået som är det som liksom räknas. Men vi mötte på Huddinge sjukhus en väldigt erfaren läkare som hade jobbat på en av akutavdelningarna i 38 år. Och han var den som tog det här jobbiga samtalet med oss närmaste om att han rekommenderade att inte göra fler operationer. Det fanns. Men sen så är det ju så på de stora fantastiska sjukhus vi har att där på många enheter så, ja men är man inriktad på levern, vilket är, då är det, då vill man fixa det. Då ger man ju inte upp liksom, och det är ju fantastiskt. Men är man döende så är ju kanske inte det bästa för att det ska bli ett bra slut. Och det såg den här överläkaren och rekommenderade att det liksom var nog. Men det var ju helt, ja, att ge upp i det. Man känner ju det som att man ger upp. Men samtidigt så kanske man inte gör det. Utan det är ett klokt beslut. Och sen det här med smärtlindringen var ju oerhört komplicerat. Jag har sån respekt för er som jobbar med det. Efter det jag har sett under Anders sjukdom. Att det, vi pratade ju en del om det, Maria. Också att du otroligt komplicerat. Och ja, där är ju, antar jag, pågår väl fortfarande en massa olika forskning och ja, metadon var ett förslag i ett läge. Sen så ja, sattes det aldrig in fullt, men det var man såhär, what? Vadå? Det låter ju helt knäppt liksom. Men det finns, det är en otrolig, precis som du säger, det pratas väldigt, väldigt lite om den palliativa vården. Otroligt lite. Jag menar, de jag har pratat med eller de jag har, ja, jag har skrivit lite grann. Man bara känner att det är så här som att öppna dörren till något hemligt rum. Mm.
Och rent fysiskt på Södersjukhuset, jag har arbetat i många år. Där när man kommer in i huvudentrén, då finns det en liten vit skylt och så står det rum för avsked. Om man vill komma till rum för avsked, då får man gå ner genom garaget i betong och så via ett annat trapphus och så kommer man till rum till avsked. Och det är verkligen, man har stoppat undan döden och det är synd att man har gjort det så. Mm. Sen tänkte jag på en annan sak som du pratade om det här med att ge upp, att det finns ett sånt narrativ runt sjukdom att det är någonting som man ska kriga mot och kämpa mot. Alltså som en sportmetafor eller något militaristiskt. Och då blir döden någonting där man ger upp. Eller ibland så står det att någon har förlorat kampen. Mm. Och jag tycker det är olyckligt att vi uttrycker oss så.
Mm. Vad skulle ett mer livgivande förhållningssätt var?
Jag tror att vi måste se döden som en del av livet och lite mer så som vi förhåller oss till födelsen. Och när vi pratade tidigare så berättade du om att många kvinnor skriver ju förlossningsbrev inför sin förlossning, och den kan man ju i väldigt liten utsträckning kontrollera sin förlossning.
Ja, innan då är det rosa gardiner och det är bubbelpoolar och det är dittan och dattan, och sen står man och skriker 837 svärord och liksom försöker strypa någon stackars barnmorska. Vilket man kanske inte hade planerat.
Ja, men jag tycker att man kan ju inte kontrollera sin död helt och hållet, precis på samma sätt som man inte kan kontrollera sin förlossning eller sin födelse för den delen heller. Men man kan göra en plan eller en förhoppning för hur man skulle vilja att det var. Och om man gör den planen och framförallt pratar med sina anhöriga om det, då är sannolikheten att det blir så betydligt mycket större än om man ska gissa sig till det bland främlingar på ett akutrum klockan 2 på morgonen.
du sa förr i världen så var det privat och vi dog hemma. Och nu dör många på institutioner, sjukhus, äldreboenden, även hospice. Kan man säga liksom vad som är bäst? Eller är det, måste man spela efter läge? Vad har du sett och vad har du tänkt?
Nej, det finns ingenting som är bäst. Utan det finns någonting som är bäst lämpat och för en själv i den situationen som man befinner sig i. Men det kan ju också förändras, att det kan ju vara så att man värdesätter olika saker i olika situationer. Och då är det också så att bara för att man gör en plan så betyder inte att den planen måste följas, utan om man till exempel har planerat för att dö hemma och sen märker man att jag vill eller behöver ha mer sjukvårdspersonal omkring mig. Det här går inte, det här blir för tungt för mina anhöriga att vara här. Jag känner mig lugnare på sjukhus. Ja, då är det inte svårare än att man åker till sjukhus och så får man lösa. Det här är någonting som är flytande och som jag tror att det är väldigt svårt att i förhand ställa in sig på. Att så här kommer jag känna då. Jag vet att när jag var 20 hade jag ingen aning om hur jag skulle känna mig när jag var 46. Mm. Och jag tror jag vet väldigt lite om hur jag kommer känna mig om jag blir 86 år gammal. Mm. Men då kan man omdefiniera sina önskemål.
Mm. Du skriver väldigt bra i boken om liksom att lämna helt och rent efter sig. Och så skrev du väldigt bra om bästa sättet att så split efter sig själv. Det är att lämna oklara direktiv kring arv. Och då började jag skratta, för då började jag tänka på olika såna här peggiga arvsstrider om allt från någon bil till någon sommarstuga som man har hört om liksom. Jag har tur att själv inte har varit i något sånt, men det är verkligen så himla sant. Vad har du sett där och vad tänker du om det? Hur ska man göra för att...
Jag kan tycka bara att den här konstruktionen som vi har från runt arv är lite märklig, att man, när familjen befinner sig i sorg, då ska det öppnas något vitt kuvert eller, och så ska man då dela upp arvet, och att det ska vara ett hemlighetsmakeri kring det här. För mig är det som upplagt för konflikter när människor känner sig orättvist behandlade och konflikter som man haft tidigare blommar upp, och det verkar bara mycket enklare att prata om det när man är i livet. Och ja, vissa människor, för dem är det viktigt att lämna ett arv efter sig. Man vill lämna en sommarstuga eller någonting till sina barn. Jag har ingen sån stark vilja att lämna efter dem. Däremot skulle det kännas fruktansvärt att lämna en konflikt till mina barn. Och då ser jag nog hellre att jag lämnar mindre efter mig, men att de kommer vara sams efteråt. Mm. Och då tror jag att det bästa är att prata om det innan, att så här har jag och er mamma tänkt att när vi dör så har vi tänkt att det här kommer hända med våra saker. Mm. Och också om det är någonting som man tycker är viktigt för en själv. Arv behöver ju inte bara vara materiella ting, utan det kan ju vara hur man vill bli ihågkommen eller om man har något särskilt som man vill ska föras vidare i familjen, en berättelse eller en tradition, att vi skulle gärna vilja att ni fortsatte och ha sabbatmiddag eller att ni fortsätter att fira jul där vi alltid har gjort. Att, det finns ju den aspekten i arv också. Mm. Och den kommer också lättare fram om man har pratat om det eller skrivit ner det.
Mm. Vad tänker du om att prata med barn om döden, om ens egen död? Hur liksom öppenhjärtlig ska man vara? Vad är bäst för barnen på sikt? På kort sikt och lång sikt?
Mina barn har ju inte haft så mycket val eftersom att båda deras föräldrar är läkare och jag dessutom har skrivit den här boken, så att vi har ju pratat ganska mycket om död med våra barn. Det har att göra med lite hur gamla barnen är. Om det är så att det finns död eller nära förestående död i familjen, då tycker jag och de flesta experter på det här att man ska prata med barnen om det. Och inte försöka gömma det här för barnen, för att de känner av sorgen, men om man inte pratar med dem om den så får de inga verktyg att hantera det. Och det gäller ju både när det dör människor men också när det dör husdjur. Och tidigare så hade vi ju alltså, död mer omkring oss när vi levde i mer av ett bondesamhälle där liv och död var mer ständigt närvarande. Mm. Nu har vi ju inte det på samma sätt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning.
Du, jag tänkte slutligen fråga dig, läkare, som naturligtvis de flesta av er, det beror lite på vad man har för specialitet.
är nära döden på olika sätt och träffar patienter som på olika sätt förhåller sig till döden, dör läkare annorlunda än andra eller med en annan typ av lugn eller medvetenhet, eller gör läkare andra typer av val kring sin död?
Det var en artikel för några år sedan där man hade gjort en studie på Harvard där man hade just frågat hur dör läkare och jämfört det med allmänheten. Och det man kunde se var att läkare i större utsträckning än andra avstod från avancerad behandling i livets slutskede. Så att man var mindre benägen att dö på intensivvårdsavdelningar och mer benägen att dö i en hemmiljö istället.
Mm. Och tror jag har hur att göra, tolkar du det?
Mm. Ja, jag tror det har att göra med att vi ser det som är kostnaden för den här sista tiden och det lidandet som det ofta innebär. Mycket av det lidandet är ju någonting som vi inom sjukvården har skapat när vi förlänger livet för
Och då
för
talar du om mycket avancerade operationer eller behandlingar som är av karaktären sista halmstrået.
Sista halmstrået, men också kan det vara något så enkelt som näring. Bara att vi tillför näring för människor som annars skulle ha dött av svält. Om man dör av svält så går det för fullt friska människor, så tar det 2 månader ungefär. Mm. Och så dör man av svält och av törst så dör man på 10-14 dagar eller något sånt där. Och det är ju inte en smärtsam död. Mm. Medans att bli opererad och bli utsatt för cytostatika, att det är ju någonting som vi gör i syfte att förlänga livet. Men där det också innebär ett lidande.
Mm. Så läkare väljer oftare att låta, vad ska jag säga, de här naturliga sätten att dö ha sin gång.
Ja, det var inte en jättestor skillnad. Nej. Men det var ändå en signifikant skillnad där läkare i större utsträckning avstod från avancerad sjukvård.
Du, slutligen, vad ser du framöver? Nu går liksom människan in i någon slags turboutvecklingsstadium. Samtidigt har vi kvar våra gamla känsloliv. Jag menar, vi har ny teknik som är otroligt avancerad. Och samtidigt så, jag menar, vi pratade om din judiska bakgrund. Det finns inga tankar vi har idag som inte står i gamla testamentet. Kärlek, hopp, avund, sorg, glädje. Alltså, vi är de samma människorna. Vad kommer det här betyda för vår död? Kommer vi att klara av att låta bli och göra den ännu mer medikaliserad? Eller vad ser du framöver? Vad ser du och vad hoppas du på? Det är väl kanske 2 scenarier.
Man har ju sett att döendet har som en U-formad kurva. Att i väldigt fattiga samhällen så dör man i större utsträckning hemma. Och sen så dör man på institutioner när samhället blir lite rikare. Och när samhället blir ännu lite rikare, då svänger pendeln tillbaka och så dör människor mer på hospice, i hemmiljö med ASIH. Så jag tror att vi kommer se mer fokus på döden och döendet. Mm. Och sen förlänger vi ju livet hela tiden. Mm. Så att någon gång i framtiden det finns ju människor som tror att vi kommer uppnå någon form av odödlighet. Jag tror att vi har ett tag kvar till det.
Mm. Jakob, det är fött enormt mycket tankar. Om du skulle få skicka med någon tanke om hur man, om man nu, låt oss säga, vill göra en sån här, vi talar om förlossningslista, men talar om ens vita lista eller så. Hur kan man ens börja liksom bena i den rätten? Vilka saker ska man tänka på?
Jag tycker det är 3 saker som man ska tänka igenom. Det ena är att man ska ta ställning till hur man förhåller sig till donation.
Mm.
Och de flesta människor i Sverige, uppemot
organdonation, tänker
precis,
du på.
Precis, organdonation. Mm. Och även vävnadsdonation för stamceller.
Mm.
Och de flesta människor i Sverige är positiva till organdonation. Mellan 85% och 90% säger att de är positiva till det, både för att ge och ta emot. Och då kan man registrera sin vilja, vilket bara var 5:e svensk har gjort idag. Mm. Och det gör man enkelt på donationsregistret. Och man kan registrera både om man är intresserad av att ge organ och också om man inte vill att organ ska tas efter att man har dött.
Mm. så lyfter man undan det beslutet från de anhöriga.
Precis, då finns det,
är nummer ett, organdonation eller inte, nummer två.
Nummer två är att man ska tänka igenom hur man vill dö och hur man inte vill dö. Man har en liten plan för det i huvudet, vad som känns viktigt för en nu. Och sen så tycker jag att man ska prata med någon anhörig om det här, att så här har jag tänkt kring min död. Det här skulle jag vilja att det blev, och så här skulle jag absolut inte vilja att det blev. Och när man har det samtalet med en anhörig, då är det ganska stor chans att den anhöriga berättar för en själv också att så här har de tänkt och inte. Så att då får man en dubbel effekt av det. Mm. Och det sista jag tycker att man ska fundera på, det är ju hur man skulle vilja bli begravd efteråt. Och det behöver inte heller vara ett jättedokument eller en jätteplan, men ganska enkelt hur man har tänkt kring det. Mm. För då gör man det också lättare för ens anhöriga efteråt. Mm. Och om det inte alls är viktigt för en hur man blir begravd, då kan man bara säga det, att det här spelar ingen roll för det. Och vill man bli begravd i en pyramid, ja, då kan man säga att det här, så här skulle jag vilja att det här var.
Mm. Lite jobbigt för de anhöriga kanske, men det blir en resa till Egypten eller något annat ställe.
Ja, eller så får man göra som de bygga gamla faraonerna och bygga en pyramid och börja tidigt.
Och ha i trädgården, precis. Ja. Jakob, ett stort och viktigt ämne. Du har benat igenom det. Karina, vill du ställa någon ytterligare? Nej, du vänder på dig. Vad får du för tankar?
Jag vill säga tack. Det var ett väldigt fint samtal, verkligen. Mm. Och jag håller med i väldigt mycket om det du skriver om och det du... Jag nickade flera gånger här och konstaterade att Anders hade skrivit ner, ja, svarat på precis de tre frågorna som du nämnde. Så det betyder väldigt mycket för oss.
Så vi önskar dig lycka till nu med din bok. Och jag hoppas att många vill läsa. Jag tänker så här, jag ska göra en sån här lista för mig själv. Och jag tänker att det kommer kännas väldigt skönt när jag har gjort det. Kanske lite obehagligt att göra och väldigt skönt efteråt. Vad tror du om det?
Så tror jag att det är. Mm. Och som jag sa förut, jag tror att det finns mycket kärlek i en sån lista. Mm. Att man tänker igenom vad som är viktigt i livet. Och... Mm. Mm. Tack så mycket för att jag fick komma.
Ja, tack. Tack. Ja, det här var ju ett samtal som känns både viktigt, livgivande och också ganska svårt. Men jag blir inspirerad av Jakob, författaren, och då tänker jag på min svenska väninna Marie som gifte sig med en judisk man från New York. Och framförallt tänker jag på hennes kycklingsoppa som hon lärde sig av David Blooms mamma från New York. Man brukar ju prata om den judiska kycklingsoppan som det judiska penicillinet. Jewish penicillin, säger man i New York. Och det här lärde Marie mig, och det här gör vi i familjen när någon blir sjuk. Och jag åt ofta när jag bodde i New York och pluggade där på Delis, som man kallar de här små från början judiska kaféerna, där man också kan få pastrami, mackor och matzebollsoppa och så vidare. Okej, det här är en judisk kycklingsoppa. Jättebra vid sjukdom. Ta en hel kyckling, skölj den, och sen rotar du fram alla grönsaker du har hemma. Har du lite morot, har du lök, har du vitlök, purjo, paprika, rotselleri, rota runt. Har du vitlök, lagerblad, ingefära, sellerisstjälkar, kör ner det med kycklingen. Ta och skala och hacka grönsakerna. Sen kokar du först upp kycklingen med vatten, och då kommer det att bildas ett skum när proteinerna i kycklingen koagulerar och de flyter upp till vattenytan. Och det kan man ta en sån här sil eller sked och bara lyfta bort. Sen lägger du i de skurna grönsakerna och örterna och kryddorna och vad du har, och låter allt koka i minst 90 minuter. Ja, du hörde rätt. Så länge ska kycklingen koka minst för att kycklingbenen ska börja lakas ur på märg och kalcium. Och den här processen kommer förstärkas när du slår någon form av syra i soppan. Du kan pressa i en citron eller några matskedar äppelcidervinäger eller vanlig vinäger. När soppan är klar har kycklingen helt kokat sönder. Fiska upp kycklingen, ta bort skinnet och skär köttet i bitar. Nu är grönsakerna helt sönderkokta och deras mineraler ligger i vätskan i soppan. Antingen om man gillar kokta grönsaker så kan man spara dem och mixa med buljongen till en krämig soppa. Eller också slänger man grönsakerna och serverar buljongen med kycklingbitar, lite salt. Och jag brukar ha klippta örter i som dill, persilja och så vidare. Och om du har en sjukling hemma så kan det vara gott att röra i några matskedar med kokosolja eller olivolja. Och en finhackad tomat per portion också. Det här är riktigt livgivande och hälsogivande mat för sjuklingar. Ja, Carina, hur kändes det att sitta igenom den här intervjun?
Ja, men det var väldigt fint och intressant. Jag tycker att Jakob, som många läkare på hans nivå, är ju otroligt ödmjuk och inkännande, och man märker det. Han kan så mycket, och jag tycker att det är väldigt fint att han delar med sig av sin kunskap i den här boken. Mm. Och ja, vi måste ju, eller måste, men det är bra om vi någon gång ibland försöker att prata lite kring döden, för att det inte ska vara det här stora, hemska, fruktansvärda. Ja, vi behöver prata mer kring livsfrågor överhuvudtaget, ja, tror jag. Så att, ja, alltså, om man sätter i lite större perspektiv så kan det ju faktiskt bli fina diskussioner.
Verkligen.
Kring livet och döden.
Verkligen. Och jag tänkte på det också när vi satt och pratade, att intervjun handlade egentligen inte om själva dödsögonblicket. Den handlade om livet,
ja,
nära,
ja,
döden.
Ja.
Hur skapar man så mycket kvalitet, kärlek, nära döden som möjligt, både före och efter. Mm. För den döende, för omgivningen, de anhöriga. Mm. Och det är på något sätt i grunden ett väldigt livsbejakande budskap. Mm. Ja, jag bär med mig. Jag ska bära med mig det här och ska hem, tänkte jag, göra min egen vita lista, eller vad jag nu ska kalla det.
Ditt brev.
Mitt brev.
Det är ganska fint faktiskt, med ett personligt brev som man kan skriva på, kanske det kan ju ta ett tag, och skriva ner lite, tänker jag.
Mm.
Ja, jag tycker vi har så himla roligt, vi har pratat om döden. Nej, men alltså det kändes fint, och vi tar upp så vitt skilda ämnen i den här podden, och det känns så fantastiskt att vi har så högt i tak.
Ja, så högt i tak, och få ha så mycket kunniga gäster som passerar, ja, här, liksom, som har varit med om så många olika typer av av ögonblick. Men det som jag tänker på med döden är väldigt bindande och förenande. Mm. Det är det stora.
Ja.
De som blir kvar, där ser man, vad är kärnan? Vad är core? Mm. Vad, gänget, järngänget. Mm. Liksom. Det är också väldigt stort och hoppgivande. Tack för att du har lyssnat till oss. Om du har tankar om det vi har skrivit, så har vi en e-mailadress, eller hur, Carina?
Det har vi, det är halsorevolutionenpodcast@gmail.com. Jag ligger lite efter med att svara, men nu ska jag försöka komma i fatt. Jag är så glad, vi är så glada för alla som hör av sig. Mm. Och vi har också en Instagram där adressen är halsorevolutionen_podcast.
Precis, och där kan du läsa allt om de nya avsnitten och följa oss. Mm. Och gärna skriva en kommentar.
Absolut.
I kommentarsfältet eller i direkt message till någon av oss. Var rädd om dig och lev ditt liv med kärlek och värme. Eller hur, Carina? Ja,
fint sagt.
Här är det. Just nu är livet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.